Då säger jag hej och välkommen till Norrländska Trädgårdars lilla podd.
Hej hej!
Det var ju ett tag sedan vi hördes sist. Det beror på det som kallas för livet.
Ja.
Det är högsäsong i både skolan och trädgårdsbranschen. Så då får man göra annat än att spela in podd.
Jättetråkigt.
Ja.
Tänk om vi fick sitta här varje kväll och bara prata trädgård.
Då skulle det bli många trädgårdsprogram.
Jo.
Men i alla fall så har vi idag, det sista jag sa i förra avsnittet var att vi skulle prata om rabarber idag och det ska vi göra.
Mm-hmm.
Och att man inte ska pjoska så mycket med sina rabarber vill jag väl också antyda i förra avsnittet. Och det ska vi prata om, och vi ska prata generellt om att inte pjoska så mycket i sin trädgård.
Ja, och att våga odla, egentligen våga testa.
Precis.
Ja.
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 Vi börjar med rabarber.
För det precis. Är ett
perfekt exempel på en växt som man inte ska pjoska så mycket med.
Nej.
Jag har ju ingen trädgårdsutbildning som Emma har, utan jag har ju lärt mig det jag kan i trädgårdsböcker och som vi säger i skolan, beprövad erfarenhet.
Ja. Du har alltså odlat på riktigt.
Ja, precis. Och första gången jag skulle odla rabarber så hittade jag en liten planta som hade tagit sig upp efter att vi hade byggt nytt hus och planera om vårt gamla tomt. Ja, men jippie, tänkte jag. Den här tar jag. Och då hade jag sett ut en yta där jag ville anlägga en trädgård. Och det var en jättedålig plats, för det var den tomtens mest ogräsrika del.
Ja.
Det var massor med ogräs. Det var ganska dålig jord. Allt var egentligen dåligt. Men den låg så fint till på tomten, så jag tänkte att där vill jag vara.
Ja.
Så jag tog min rabarber och så gick jag till min trädgård där jag hade ställt upp några pallkragar. Och så grävde jag ett hål. Tryckte ner den där.
Ja.
Och försökte märka ut vart den var, för det var ganska mycket gräs.
Ja.
Så att jag skulle se den. Sen växte den väldigt, väldigt dåligt.
Alltså hur liten var den? Det var bara liksom ett litet blad du hade hittat.
Ja, nu pratar vi kanske 15 centimeter hög. Och ja, en liten, ja.
Titta, jag lever.
Ja, ungefär så.
Ja.
Den blev inte något mycket mer än det.
Nej.
Eftersom den förde en ganska hård tillvaro. Och då lärde jag mig att rabarber tycker om att vara ensam här på täppan. Den vill helst inte ha gräs runt sig.
Alltså, det är gräsmatta alldeles tätt inpå.
Ja.
Ja, nej.
Den gillar inte det. Så då tog jag den och grävde upp den och tänkte, du var med en sjåpig planta.
Och så gick jag
bort till en jordhög som Jörgen hade grävt uppåt mig, för han hade jämnat till den här ytan. När jag skulle ställa upp pallkragar, så det var ju bara en massa typ skräpjord som stod i låg i kanten av trädgårdsytan. Och så tryckte jag ner den där stackaren där.
Ja.
Och förbarma mig också med någon hästgödsel från någon granne och gräsklipp. Sen sa det bara pang.
Ja.
Nu har ju Emma varit hemma hos mig och sett hur mina rabarber ser ut idag. Och det är ju släktingar från den här.
Nej, det är ju fantastiskt.
Ja, idag det är ju ett hav.
Ja, ja.
Rabarber. Med jättestora skälkar som egentligen blir nästan lite för stora. Så de blir så.
De blir lite trådiga och lite.
Ja, ja. Så. Men den är jättefin att titta på. Sen har jag andra sorter som, även om de blir ganska stora, så blir de mer finlämmade skärkar.
Ja.
Och godare att äta.
Mm-hmm.
Så. Men jag gillar den här gamla jäddan.
Ja, precis.
Ändå. Jag tycker att det är något maffigt med att ha stått så länge. För jag tänker att jag vet ju att när vi flyttade till huset 2006, då hittade vi ju den där plantan ute i en äng. Där den hade liksom växt upp mitt i ett stenröse i ingenting.
Mm.
Så.
Och sen helt plötsligt, eller till slut får den komma till så här. Här får du vara helt precis. Själv.
Precis.
Ja.
Och då blev den jätteglad. Sen har jag ju inte egentligen gjort något mer än den insatsen då.
Nej.
Inget gräs runt omkring. Den fick lite gödsel inledningsvis för att jag tyckte lite synd om den. Och sen har jag som ignorerar den.
Ja.
Jag täckodlar ju min trädgård nu. Och det kan väl också kanske ha bidragit till att den mår mycket, mycket bättre.
Ja, det tror jag säkert.
Men det bästa exemplet på att rabarber inte ska pjoskas så mycket med, det är ju att där min trädgård är nu, för nu har jag en annan trädgård, där jag också anlade trädgården på tomtens mest ogräsrika yta. Där,
du har inte lärt dig någonting.
Det var soligt och fint.
Jo, ja, men så är det ju. Man väljer ju faktiskt kanske inte, här ska jag ha min trädgård för att här växer inget annat.
Nej,
utan här är det bäst lämpat utifrån läget.
Ja, precis.
Och då blir det ju så.
Men det var ju fruktansvärt. Det var som någon slags mellanting mellan slyäng och jag vet inte vad.
Ja.
Gammal åker. När jag kom och alltså jag har stått och svinga gräsklipparen för att liksom få ner kvanne loke, alltså så här växter som är ganska
de är ganska kärra. Stora
så.
Ja, det är liksom inte så här, det är lite ogräs i min gräsmatta. Nej. Utan
Nej, det är allvar.
Ja.
Och brännässlor och kvickrot i större mängd än jag någonsin har sett i hela mitt liv. Men där tänkte jag, här gör jag en trädgård. Men efter att jag hade grävt igen där några varv och tittat och sett vad har jag här, så insåg jag att det här, alltså det kommer aldrig att gå.
Nej.
Så jag hämtade en stor spånskiva som vi hade, men det var lite knölig så vi kunde inte bygga mer den. Släppa ner den där, la den i hörnet, slängde gräsklipp, för då hade jag ju fått lämna all min fina trädgårdsjord i den andra trädgården. Det är lite trögt att flytta jord. Jag hade flyttat plantan men inte jord.
Det är det.
Gräsklipp, trädgårdsgräp och lite allt möjligt skit som jag hittade, någon sexsågspån och annat. Trampa ihop det där. Tryckte ner rabarbern på spånskivan. Och det överlevde den.
Ja.
Första somrarna då jag skördade från plantan så var jag tvungen att trampa ner plantan med foten och sen dra loss skärkarna för att liksom inte lyfta hela plantan i näven varenda gång jag skördade.
Ja, för den kunde inte riktigt fästa i spånskivan.
Nej, den fäste inte riktigt i spånskivan.
Nej, det är ju konstigt.
Levde och mådde jättebra.
Ja.
Nu går det bättre.
Sen måste jag ju då kontra. Jag har ju två rabarberplanter. Och den ena är ju en sån här uppgrävd från en kompis ur ett dike. Och de här, de liksom tål vad som helst. Och den har jag satt i en rabatt. Och den får jättestora blad. Fast så här, den första dog faktiskt. Den var jättestor och ganska fin. Och sen dog den.
Den fick en depression.
Ja, den fick nog det. Den hade frösått sig. Så att jag har liksom en ättling till den. Och den två stora blad och så. Men jag tittar på den bara igår. För jag tänkte, nu ska vi då prata om rabarber. Hur ser min ut? Jaha. Och den var ju inte jättefin. Alltså det är som att den har bränt sig. Ska jag säga. Och då har jag ändå gödslat på den lite grann och sånt där. Men ja, den står ju mot en stenmur. Så det kan vara så att det blir lite för varmt där. Och sen har jag den andra rabarbern i trädgården. Och den... När vi flyttade dit så fanns det väldigt lite i trädgården. Det fanns två aronia buskar och en tuja. Och så var det så här, men det är ju någonting som växer här bredvid det. Och så här, det ser ut som rabarber. Åh, vad gott. Så bröt jag av en skärk och så här. Alltså det gick ju inte, man trodde inte ens det var rabarber. Och så har det växt upp en björk i den här rabarbern. Och så här, ja, men den får väl vara där tills jag har bestämt mig. Den här björken är väl 4 meter nu. Så jag måste snart bestämma om den ska vara där eller inte. Men då, ja, det är ju träd och jag gillar ju träd. Så att, ja. Men hur som helst, den här rabarbern, den försökte ju du slita bort från den här björken. Är det 3 år sedan nu?
Ja, jag tror det.
Och nu, alltså det, efter det, alltså Thea slet och slet. Och sen var det som inget kvar. Och då la på kartong och sen dit med täckbark. Och sen har den vuxit upp genom det där och är så fin.
Mm.
Och den är ju, den har nästan lika stora blad som den där som får jättestora blad.
Mm.
Och när jag flyttade in, alltså det var ju som att bladen var kanske en decimeter stora. Och det är ju inte rabarberblad, de blir ju jättestora. Och nu börjar den så här ta sig. Så men, jaha, man skulle bara hota den lite grann.
Ja, den kände dödens vingslag som liksom svepte över den.
Precis. Nu. Lite så här, oj, var det här mitt liv? Nej.
Nej, jag kan mer.
Jag kan
fick
mer.
Jag fick en medelålderskris.
Du fick det. Precis, ja.
Nej, jag tänker att det logiska är, även om det skulle vara jätteroligt att vara som en liman för rabarber. Det är ju också en karriär. Så tänker jag att det kanske har mest att göra med att jag också grävde bort ganska mycket gräs.
Förmodligen, förmodligen.
Så att den fick lite mera space.
Och att vi faktiskt täckte den.
Mm.
Så att det vart fuktigt runt den. Mm. Och det kan man ju säga att ja, men det har du ju som gjort då runt din rabarber. Ja. Att det är täckodling som de gillar.
Mm. Jo, det tror jag absolut spelar roll. Jag har ju också satt en lång rabarberhäck.
Det är så fint med rabarberhäck.
Det blir jättefint.
Ja.
Den står kant i kant med... min närmsta granne är en åker. Eller, båda våra närmsta grannar är åkermark. Och det är ju jättefint och så, men det blåser ju rätt ordentligt.
Mm. Det gör det.
Våran tomt. Och då har jag en rad med bärbuskar som i och för sig mår alldeles utmärkt.
Mm.
Men ju mer jag håller på med odling, desto mer intresserad har jag blivit av permakultur och sådana grejer.
Mm.
Så att då har jag blivit mer nyfiken på mikroklimat. Och, alltså hur, om jag gör sak A så händer sak B och kanske sak C. Det är ganska, lite spännande.
Ja.
Så, då, och så har jag också tänkt att jag vill, och det har jag faktiskt lärt mig av dig, att tänka rum i trädgård och att tänka olika höjd.
Ja, precis.
Så.
Ja.
Alltså att växter ska vara olika höga.
Mm.
Och då har jag tänkt att jag vill gärna kunna se ut över åkern. Och alltså det är fint när det liksom vajar och det är jättevackert att titta. Ja. Det är lite franskt sådär.
Ja.
men jag vill ju inte liksom ha upp en hög häck.
Nej.
Men jag vill känna också att jag vill ha en gräns mellan min tomten och... Alltså, där är åkern,
precis, precis.
Så att det blir som en jag vet inte, som en liten mur eller vad man ska säga. En
avskiljning. En markering som visar här tomt, där äng.
Mm.
Ja.
Och så tycker jag att det också blir snyggt när man tittar.
Jo,
att det blir som det. Det blir som en
liten ram. Ja.
Så att då satte jag en hel häck med rabarber där. Som ju då har sluppit stå på spånplattan. Och får stå rakt ner.
Är det här alltså då barn till den?
Ja.
Eller är det nya?
Det är dels barn till den här Survivor.
Ja. Så det här är liksom...
Robinsonplantan kan vi kanske kalla
det. Ja, men jag tänker lite mer att det här är barn till dig.
Ja.
Du vet hur barnen kanske man inte skämt bort lika mycket som barnbarnen.
Nej, men precis.
Du har tagit hand om barnet.
Ja.
Och så skämmer du bort barnbarnet.
Ja, precis.
Ja.
Jo, så de här fick stå rakt ner i jord utan ett skyddande mellanlager.
Ja.
Och så, sen har jag också brukat den här jorden nu några år och kämpa bort jättemycket ogräs.
Mm.
För det såg ungefär likadant ut där då.
Ja.
Första året täckodliga i pallkragar med fullständig marktäckning där. Så att, och så sen tog jag bort dem, grävde igenom allting jag gjort flera gånger. Så att nu är det ju som ändå en mer lättsam jord. Och de har ju bara på... Alltså jag satte ju den här raden i höstas och tänkte att det här... Ja, men alltså det kanske inte blir något jätteresultat första sängen.
Men
de är ju
ja.
Nästan... Alltså inte lika stora som...
Moderplantan?
Nej. Alltså det hörnet är ju supermaffigt. Mm. Men det är ett ganska ordentligt resultat. De är stora, de har blivit ganska höga.
Ja.
Och jag tänker att det har att göra med täckodlingen. För jag har inte vattnat dem, jag har inte gödslat, jag har inte gjort någonting. Utan det är bara täckning.
Vi pratar jättemycket om täckodling och så tänker jag, vet alla vad det är?
Jag vet
kanske
inte.
Ska förklara vad täckodling är.
Annars har man missat något. Täckodling är när man täcker sina odlingar med organiskt material.
Ja, och egentligen alltså mellan plantorna som man har satt.
Jo, precis. Ja. För att skydda marken och alltså behålla fukt kan man börja göra det.
Mm.
Det blir också en slags gödning av marken.
Ja, det blir det. Och speciellt blir det för mikrolivet.
Ja.
När man lägger dit gräsklipp, då göder man ganska bra. Men lägger man dit halm och bark och sådär, det är inte så mycket näring i det. Men maskarna gillar det. Mm. Och gillar maskarna det, då blir det bra för jorden.
Ja. Så att krafsar man lite i min täckning hemma så hittar man ju längst ner. Det är ju väldigt blött. Det är ju som en ständig förmultningsprocess.
Ja, precis.
Jättemycket smådjur.
Ja.
Dels
ja.
Mask, men också tvestjärtar. Det finns tusenfotingar.
Mm.
Och en biljard små skalbaggar och grejer som jag inte kan namnet på. Men man ser att det är väldigt livfullt.
Ja.
Det är som ett eget ekosystem där nere.
Ja.
Men och sen är det olika om alltså, hur man vill göra i sin trädgård.
Mm, mm. Och lite vad man tycker snyggt och sådär.
Ja.
Jag täckodlar inte lika mycket som du. Men jag har ju inte odlingar. Jag har ju så här fina rabatter. Eller fina. Om man inte tittar på ogräset. Jag bor ju i stan. Precis. jag har ju inte tid att ta hand om det. Så att därför har inte jag såna blommor. Men jag kör ju täckodling med komposten.
Mm.
Så jag tar liksom den komposten som är 3 år gammal. Den försöker jag få ut igen i rabatterna. Mm. Och bara det, alltså bara använda det är förmultat typ kvistar och löv.
Mm.
Ibland gräsklipp, men väldigt sällan. Bara att använda det har ju gjort att rabatterna blir så mycket enklare att sköta.
Mm.
Att man liksom får... Ja. Så det täckodling är fantastiskt för det.
Och även för rabarber.
Även för rabarber, precis.
Då,
precis.
Då kan de växa på spånplatta.
Ja.
Och leva över det. Jag är med i ganska många odlingsgrupper på Facebook. Det tror jag ganska de flesta som gillar att odla är. Och jag tycker om att vara med i inte så specialiserade grupper, utan gärna alltså där det finns många nya odlare som vill ställa frågor.
Ja.
Jag tycker att det är bra att dela med sig av kunskap.
Ja, men
och
visst.
Det, alltså jag känner att jag har inte så mycket i specialiserade grupper att göra, för jag tycker inte att jag kan så mycket om så. Alltså det finns ju någon som kan allt om hortensier och rosor och alltså väldigt specifika grejer.
Ja.
Det kan jag inte. De skulle få ett hårdhänt liv. Även de hos mig.
Ja.
Men jag kan så att jag kan svara på de frågor som människor ofta har i början.
Ja.
När de börjar precis. Med trädgård eller odling.
Ja.
Och då är det ganska ofta rabarber. Och att man är orolig för att det är något som har liksom ätit på bladen.
Mm.
Den är gul på bladen. Är det farligt? Nu är den lite röd. Är det farligt? De sa på icke-namngiven blomsterkedja som kanske skulle ägna sig mer åt annat än just blommor, för att man typ dödar sina växter innan man säljer dem till kunder. Att man,
det är väldigt, inte... väldigt bra att inte säga namnet där när du beskriver det så fint.
Ja, ja.
Ja, ja.
Den som vill får ta åt sig. Men ja. Då har man fått många råd om att inte skörda från den här plantan. Det kan vara allt från... De sa att jag inte får skörda på 1 år, 2 år, 3 år. Och så vågar de
inte
röra.
Nej, precis.
Plantan.
Ja, och det, jag ska säga, det handlar ju egentligen om... Nej, men det är klart. Om plantan har 3 kvistar, ta inte bort alla. För då finns det ju inte kvar något. Det är ju lite tråkigt för den. Och sen tror jag också att i handel... Alltså det är en annan sort... Det är andra sorter som du köper. De är oftast lite vekare än den här mormors sorten. Oftast är det nog Victoria.
Mm.
Den som liksom finns överallt.
Ja.
Och så köper du en annan sort på handeln som har mindre oxalsyra i sig. Och den är inte riktigt lika tuff, helt enkelt.
Nej, jag tänker att generellt så är ju planter som du köper av privatpersoner härdigare.
Ja, precis.
Alltså att de har tuffare.
Precis. Och det kan man ju också tänka att det är ju ett, ja, eftersom den här har stått hos en privatperson och blivit större, så pass stor att de kan gräva upp delar av den och sälja.
Mm.
Eller att den har frösått sig. Man kan också tänka lite grann, vad är det här för planta som har spritt sig så pass mycket att de kan dela? men jag tror inte så många som ger bort dem faktiskt, eller säljer bort dem.
Ja, det skulle vara bra och elak.
Ja, faktiskt. Ja. Här har du knölklocka.
Ja, jättefint för den.
Ja.
Det växer fint.
Oh, ja, det växer så fint, så fint. Byaskvaller.
Mm.
Fast det är även den gula gullysing brukar kallas för byaskvaller.
Mm.
Så de kan man akta sig för om man vill ha annat i sin trädgård förutom dem.
Ersätt dem med rabarber.
Ja, precis.
Ja, nej, jag tycker att de är jag tycker det är en fantastisk planta. Alltså dels kan man ju göra
rabarber, alltså inte toppklocka.
Nej.
Eller knölklocka.
Man kan precis äta den också, har jag
hört.
Det
kan man, det kan man. Ja.
Men jag är inte så sugen på att pröva. Jag har ju hellre rabarberpaj eller
rabarbersaft. Då kan du göra oavsett om de är trådiga och stora.
Sylt, marmelad. Det som verkar vara väldigt inne i år, det är att göra rabarbersprit av olika slag.
Ja,
jag har sett både likörer. Och
vad gör man den likören på?
Jag har sett lite olika recept, men det är ju alltså oftast de flesta går ut på att du gör någon slags sockerlag med rabarber och så får den stå och så silar du. Och så använder du den i olika.
I vad som helst.
Ja.
Ja.
Jag tror att det är gott.
Säkert, det tror jag med.
Så att det är en jättebra planta, eller planta, det är en jättebra växt överlag. Alltså
men det är det verkligen.
Den är fin att titta på, den är lätt att odla. Men pjoska inte mer än, för då blir den ju så där vek och dör för att du skördar två kvistar.
Det kan också vara bättre att ta mormors planta och dela än att köpa en ur handeln.
En av dem har är ju någon sån nyare sort. Den har ju väldigt röda skärkar och de får röda blommor.
Vad fint.
Ja, det är jättefint. Och det är ju främst i den här. Jag har satt någon i den här Robinson-hörnan och så sen finns det också i den här raden jag har.
Ja.
Men de är ju lite, det är min lägre oxalsyra, så de är egentligen lite känsligare. Men jag köpte den av en privatperson.
Ja.
Så att den har ju som redan härdats upp.
Ja, precis,
jag tror att
precis.
Jättemånga av de här nya sorterna kan bli väldigt härdiga. Det beror ju kanske lite på vart du köper dem ifrån.
Jo. Och lite grann att det är lite så här. Dels ska man pjoska lite grann. Mest för att saker. Ja, men nu börjar jag tänka på sommarblommor. Att man inte ska sätta ut dem för tidigt för att det är för kallt. Nu vet jag inte. Nu tror inte jag att järnätterna egentligen finns längre. För det har vi ju inte haft. Det är ju alltså när frosten kommer runt nu. Och det har inte vi haft på många år.
Nej, det är ju kanske någon, alltså, jag vet någon, jag minns någon enstaka gång där jag fått springa ut med ett lakan på kvällen för att jag har sett att det har sjunkit mot nollan.
Ja.
Men det är säkert 7-8 år sedan.
Så
att Frans var bebis.
Så det kan vara en idé att pjoska med sommarblommor och sodder och sånt då. Men järnätter har vi nog inte kvar längre. I övrigt så är det ju, vi ska inte pjoska, vi ska härda dem. Vänj dem vid klimatet och lär dem att leva här. Men det handlar ju väldigt mycket också om att köpa kanske tuffare växter. Och inte stirra sig blind på så här, åh, buddleian och vad fin den är. Utan kanske tänka lite mer, ja, men klara det av det jag vill ha det. Och klara det av, vad ska jag säga, klara jag av den. För att zonknäckare finns. De som vill testa att så här, okej, det är zon 5 på den här, men vi chansa. Eller här är det zon 5, men den här har zon 3. vi chansar. Och då kommer man ju tillbaka det här som du pratade om, mikroklimat.
Mm.
Om att bygger man upp trädgården bra tänkt, så du har liksom ett tak, då får du ju ett bättre klimat i trädgården. Och då kan man våga sig på de där lite känsligare.
Mm.
Utan att pjoska så mycket med dem.
Mm.
För då har man byggt upp det från grunden ändå.
Mm.
Men ja, jag gillar inte riktigt att pjoska. Och det kan jag säga, när jag rensar ogräs, då pjoskar jag inte heller. Utan då är det ner med spaden. Ja, okej, okay, här ser jag busken. Ja, men jag pillrar väl in spaden så att det går ut som, vad ska man säga, en solstråle från busken. Så man behöver inte kapa buskens rötter. Men in med spaden och vicka ordentligt så man luckrar upp. Mm. För då kan man slita bort rötterna ordentligt, alltså ogräsrötterna. För det är de man vill åt. Och att man inte pillrar för mycket, utan ordentligt.
Jo, jag kan ju tänka att det också... Mm. Hur många växter vill man köpa?
Ja.
Alltså,
ja.
Jag tycker att det... Det är alltid jättekul att köpa växter.
Ja, ja.
Frågan är det. Men om jag ger mig på att försöka anlägga rabatter eller häckar eller annat med material som inte egentligen fungerar på ett bra sätt här, då det är ju dömt att misslyckas.
Ja.
Och det kommer att bli luckor, det kommer att bli hål.
Ja.
Det är bättre att antingen se till att de tål det du vill att de ska tåla, eller varje annat.
Ja. Precis.
Jag har ju en samling plantor hemma hos mig som det är egentligen ganska synd om.
Det är synd om de flesta av dina växter här, ja. Förutom...
mest synd om mina krukväxter. Men det är en annan historia. Nu börjar jag skratta när jag tänker på mina krukväxter. Det är de är fruktansvärt synd om. Bakom mitt hus så har jag en ganska stor yta där det står pallkragar, där det står massor med krukor med perenner som är krukade från min gamla tomt. Jag har inte byggt upp bäddar än för att plantera alla de här plantorna, eftersom jag har satsat mer på köksträdgård först för att jag tycker att det är ganska kul. Sen har vi lite planer och projekt kanske för de här plantorna. Så småningom kanske de kan få komma jord.
Ja.
Men de har ju stått där och härdats upp, får man säga. Alltså de som har överlevt det här. De kommer överleva allting.
Ja.
För jag vattnar dem, tror jag, kanske en gång förra sommaren.
Oj.
När det var som varmast.
Ja.
Och några liksom vissnar ju ner, men sen så fort det liksom kom ett regn så såg man att de tog ju fart igen och kom igen. Sen har det är ganska skogigt där de står, så det faller ner löv i krukorna. Ja. Det blir ändå en liten täckbo. Alltså det blir ju som ett naturligt...
Mm. Ja.
Det blir som ett litet kretslopp där.
Mm.
Det är klart att en del har dött, men de som inte har gjort det...
De lever
och de mår ganska bra.
Ja.
Nu har jag faktiskt i sommar börjat plocka upp alla och rensa ur dem och sätta dem i nya krukor, och en del behöver ju delas på för att de är ju helt enkelt för stora nu.
Ja.
Så.
Ja.
Men det är ett ganska bra grundmaterial för en ny trädgård. Alltså det är friska, härdiga planter som liksom kommer att må väldigt bra. Förmodligen resten av min livstid.
Ja, troligtvis. Ja.
Så.
Jag tror jag har 3 krukor. Sådana här små, vad är det, typ 11 centimeters krukor runda hemma. Som jag köpte för 2 år sedan, tror jag. Ja. Och det är så här, ja, men de här ska jag ju plantera ut. Ja.
Någon gång.
Sen, snart. Eller ja. Det är en humle och det är 2... primula, vad heter de, vivor, fast inte
de,
ja, precis,
exakt dem.
ja, de är ju tuffa och klara, ofta ser man dem i stenpartier och liknande, så att ja, aurikel, så heter de. De är jättefina. Och det är två fina färger jag har. Och när de får komma ner i jord, förstå vad glada de ska bli då. Mm. Ja. Ja.
Ja. Nej, men så att jag tänker att det är sammanfattningsvis bra att inte...
Inte pjoska.
Inte pjoska och fjäska.
Nej. Utan hellre se vilka som klarar av det tuffa och härda dem lite mer.
Mm.
Ja.
För det finns ju också, alltså det finns ju också en liten miljöaspekt på att köpa för klent växtmaterial. Och det handlar ju också, alltså hur mycket måste jag vattna?
Ja visst, ja visst, så. Det gör det ju. Ja.
Jag vattnar ju väldigt lite i min trädgård.
Mm. Mm.
Det är egentligen nu när jag har försådder med för jag, när man täckodlar så förodlar man oftast grönsaken och sätter ner planter. För att ja,
det går inte så.
Det är väldigt svårt att få i täckodling.
Ja.
Så att då måste jag ju självklart vattna på ett annat sätt. Eller med driv upp perenna. Ja. Så, jo, då måste man ju vara lite schysst och lite mera på.
Ja.
Men i övrigt så vattnar jag väldigt, väldigt sällan.
Mm.
Eftersom det känns... Det är vattenbrist i världen. Och det finns barn som dör varje dag. För att det inte finns rent vatten där de bor. Och då känns det kanske lite sådär. Att stå och bräka på massor.
Ja. Jo. Och det jag tänker egentligen... Alltså just nu eftersom vi bor där vi bor. Här har vi ju bra vattentillgång.
Mm.
Mm. Men man skulle kunna göra så mycket mer med regnvatten.
Mm.
Alltså, ja men vi har en stor blåtunna.
Mm.
Jag har inte varit duktig att koppla till någon slang till den. Däremot så har jag ju saker som står i krukor.
Mm.
Och då tar jag bara dem och trycker ner dem.
Mm.
Så får den liksom, ja men nu är den här uppvattnad. Vad bra. Ja men de där stackars auriklarna.
Till exempel.
Fast de är väldigt sällan jag vattnar. För att de är så tuffa. Men annat så. Och så tar man ibland och fyller vattenkannan ur den.
Mm.
För då känner jag också att det här vattnet vattnar jag ju hellre med än att jag tar det iskalla vattnet. Mm. Dricksvatten som jag har i slangen.
Mm.
Så att, ja. Och det är ju bara en bra sak att ha en regntunna för sådana grejer. Mm.
Jo, jag har ganska mycket tunnor och grejer ute på tomten. Sen är det ju lite, alltså du behöver ju egentligen något som samlar upp för att det ska bli effektivt.
Ja, men visst. Ja.
Och det har vi pratat mycket om hemma, liksom hur vi ska byta tak på en av våra byggnader. Och då har vi pratat om liksom en annan typ av hängränna som kopplas ihop och sen kan gå ner i ett vattensystem.
Ja.
Man nyttjar det bättre.
Ja.
Nu brukar jag köra med att jag i början av säsongen så ställer jag ut mina, jag har ju flera ganska stora tunnor och så sen några mindre baljer.
Mm.
Och då brukar jag fylla upp dem med vattenslangen så att det liksom finns vatten
i
omlopp i trädgården. Och sen
så kan man ta,
försöka använda, alltså hellre ställa ner så att det får dra in i plantan än att stå med vattenkannan och vattna på.
Och det viktiga när man vattnar är ju att man vattnar mycket. Det är väl också det här, pjoska inte.
Mm.
Du ska inte tvätta plantan, du ska inte bara duscha av den. Ska man vattna, då ska man vattna ganska ordentligt så att vattnet kommer ner i jorden.
Mm.
Och längre ner i jorden än bara ytligt.
Mm.
För man vill att rötterna ska åka längst ner så att när det blir torrt och man inte är där och kan vattna, då är det fuktigt där.
Mm. Precis. Mm. Men rabarber ska man akta sig för att vattna.
Ja.
De, då blir de bortskämda.
Ja.
Nej.
Och de får vi inte skämma bort.
Nej, det är klart att har man köpt en känslig sort som är nyetablerad, då behöver man ju vattna den också.
Jo, kan inte så vara, är det ju.
Man behöver inte vara dum.
Nej.
Så.
Nej.
Jag har några buskar som jag köpte när du och jag var på trädgårdsmässan.
Ja.
Så de är ju nyplanterade. De får ju vatten ibland.
Ja.
Eftersom jag kan känna att det är inte så kul att köpa en buske för 250 kronor och så sen.
Nej, och sen
dör den av för att den behöver faktiskt vatten inledningsvis.
Ja. Jo, det är ju så. Mm.
Men överlag så tror vi på mindre pjosk.
Ja, precis.
För att i längden bättre resultat.
I längden blir det bättre, ja.
Det handlar om tålamod.
Ja, det gör det. Det gör det. Ja. Det känns som att vi har som kommit till ett slut för det här avsnittet. Ja, eller det, har vi något
jag
mer?
Jag tyckte det var ett bra slut.
Ja,
och,
ja.
En bra
ja. Vi ska självklart tacka. Vi kallar den Skellefteåpodden. Vi kallar den för Skellefteåpodden. Vi kallar den Skellefteåpodden. Vad heter de egentligen? Det måste ni googla om och undersöka, ni som lyssnar på det här. Det är de som står för utrustningen som vi så snällt får låna.
Mm.
Och kan hjälpa till för att göra den här podden som alla får lyssna på.
Mm.
Mm.
Ja, men då säger vi tack för idag.
Ja, tack.
Hej, hej.
Hej.